Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Det är ju lite special här nu. Det är ju ett rykande färskt avsnitt som ni får er till livs. För att det har varit lite tekniska problem som vi kanske får anledning att återkomma till senare i avsnittet. Men som har gjort att avsnittet är något försenat. Men nu är vi här. Jag är Nisse
och det är rätt man. Dag i alla fall.
Det är rätt det är dag.
Det som är viktigt för oss, helst ska vi ju lägga upp den, när man klipper så lägger man upp så att det läggs upp på natten mot måndag. Mm. Så vi brukar göra, så därför känns det för sent för oss nu. Men det är ju liksom måndag med god marginal.
Och det är flera timmar kvar.
Vi aldrig får, vi får aldrig misslyckas med det och har än så länge inte gjort det på de här snart 6 åren.
Nej. Och det som ni får är ju ett, alltså vi brukar ju banda på torsdagen och släppa avsnittet på måndagen. Men nu, det här är ju bara några timmars fördröjning om ni lyssnar på det nu idag på måndag när det är nysläppt, så att det är ju rykande färskt. Det doftar det, fortfarande.
Det är måndag klockan 11:12 och jag är hemma med barnen. Vi kom hem från nattåget för en halvtimme sen.
Just det. Och jag är också bara hemma. jag har inte gjort någonting. Men jag tänkte innan, för du har ju varit på någon slags magisk norrskens Rainbow-man-vecka med dina barn uppe i norra Norrland, säger man kanske, jag vet inte, salt och lukta. Och det här måste vi ju, alltså det här måste vi grotta ner oss i, för att jag kan inte tänka mig att det bara var norrsken och mys. Det måste hända någonting annat. Det måste finnas en spricka i norrskenet.
Jag kan säga det redan nu, att det finns ju massa sprickor, såklart.
Ja,
alltså det kommer ju inte bli någon berättelse om bara snön och norrskenet.
Nej.
Och bastun.
Nej, vad härligt. Men jag har två grejer som jag vill bara säga inledningsvis här. Alltså, dels så har jag slagit på stora trumman på tok för tidigt när det gäller den här milstolpen med bajsblöjan.
Om nej.
För att senast när vi bandade, då hade ju, jag förstår att ni som lyssnar är otroligt intresserade av den här utvecklingen eftersom det här är en pappapodd. Men det som hände senast, det var ju alltså att att jag fick reda på att Jojo brukar bajsa på toaletten på förskolan. Och att hans pedagoger blev väldigt förvånade när jag sa att hemma vill han ha blöja och ligga i vardagsrummet och leka med bilar och vara i fred. Och de förstod ingenting. Så att då, när vi kom hem så sa vi nej, för då var blöjorna slut också påpassligt nog, att nej, men vi har slutat med blöja här hemma. Du får sätta det på pottan eller på toan. Och efter lite trilskande sådär, så till slut så bajsade han ju som en vanlig människa på toaletten. Och då trodde ju både jag och Li att okej, men nu har vi gått förbi någon slags tröskel. Men det hade vi inte alls. Dagen efter så gick han inte alls på toa, och inte dagen efter heller, och inte dagen efter. Så att efter 3 dagar, och då hade han inte heller varit på förskolan, efter typ 3,5 dagar eller någonting, så då gick jag och köpte blöjor, och så satte vi på honom med blöja, och sen så bajsade han igen.
För att han annars riskerade att bli för förstoppad.
Ja, men det känns ju ohållbart att det ska vara någon sån här Mexican standoff hemma, att han går runt och håller sig och att vi förvägrar honom en möjlighet att tömma tarm. Så att nu kan ni vara lugna. Det här är fortfarande en småbarnspodd i ordets rätta bemärkelse. Så alla ni där hemma som har BF juli 19 kan fortfarande med lugn och tillförsikt fortsätta lyssna på den här podden för att ta del av småbarnslivets eller småbarnsförälderlivets mysterier och mirakel, eller vad det är vi säger. För att det är inga ingen ko på isen här inte. Ingen bajs i toan, så att säga.
Ja, men det känns jätteskönt.
Eller hur? Visst är det tryggt på alla sätt och vis. Mm. Jag var ju lite orolig där att vi var tvungna att lägga ner. Men det behövde vi inte. En annan grej som jag tänkt på, det var ju att förra veckan så... stor del av avsnittet handlade ju om hur jag beter mig. Ja, om man hårdrar det. Och det, alltså så här, du har ju verkligen, på ett sätt har du verkligen en poäng. Men sen så var det en grej som jag tänkte på, såna här, som jag tänkte på efteråt, som jag inte tror att jag pratade så mycket om i själva avsnittet. Det var att ett av exemplen på hur jag betedde mig, det var ju när du frågade mig om jag ville duscha.
Ja, innan det var väl huvudexemplet.
Ja, och då slog det mig efteråt att så här, att jag, alltså det som var märkligt med just det exemplet är ju att jag tycker att så här, inom så här, när man är nära vänner eller när man är familj, då liksom gäller inte riktigt samma regler, alltså, som gäller i det övriga livet när det gäller att så här, alltså klart man ska visa hänsyn och säga, jag menar inte att man ska vara liksom Adolf Hitler mot judar, mot sina nära vänner eller sin familj.
Är alltså, det dumt, för då är man ju rätt ensam efter en kort stund.
Ja, det är man ju verkligen. Men däremot så känner jag att man behöver inte hålla garden uppe på samma sätt. Alltså när det är familj eller nära vänner. Så alltså, när du frågar mig om duschen där, när vi är innan maten, då tänker inte jag att det är en, alltså en liksom en fin gest från din sida, alltså någon slags nära artighetsgest så att säga, som är någon slags intränat beteende, utan då tänker jag bara att det är en kompis från en annan kompis, vill du duscha först, och så tänker jag så här, ja, det kan jag väl göra.
Ja, men det har du rätt, det har fan, ja, det var jävligt smart sagt, tycker jag. Men den ger dig att, ja, verkligen. I och för sig så önskar jag för sig att mellan även liksom vänner och syskon. Jag följer ju ett syskonpar genom livet.
Ja.
Nämligen mina döttrar.
Ja, just det.
Och jag tycker inte du skulle skada mig lite mer social förnissa även där, så att säga.
Jo, men det är klart. Men det finns ju skillnad på hur syskon beter sig mot varandra och hur jag betedde mig när du frågade mig om jag skulle duscha.
Ja, verkligen. För att det hade du väl... har verkligen en poäng där. Det är klart att det måste... verkligen var annorlunda med två kompisar. Verkligen.
För att om vi hade varit syskon, då hade jag väl mer slagit dig bara på käften det första jag gjorde när jag kom in i omklädningsrummet, typ, helt utan anledning.
Ja,
det känns mer som ett syskonbeteende. Och så, så tycker jag inte att vi ska ha det. Men däremot att du och jag kan ha en överenskommelse oss emellan, att det är att mellan oss två råder inga etikettsregler. Jag kan börja med inifrån med besticken när jag sitter och äter middag med dig, till exempel.
Eller... vi kanske kan lägga bort titlarna nu.
Jag tror det, att vi kan vara lite hej och du med varandra. Nisse heter jag. Trevligt.
Hej, man, jag ska bara... Rut, kan du stänga dörren ordentligt? Nej, det kan hon aldrig. Är det så? Här är en fråga till er lyssnare. Är det så med era barn också att de drar åt dörren lite grann, men de stänger den aldrig. Så här ska du låta den gå igen. Så här. Mm. Alltså, man hör att den går igen. Ingen i min familj gör så här i sovrummet. Det är jätteirriterande. Är det för att vi är så nära?
Jag tror liksom att det är det.
Umgängsreglerna gäller inte.
Jag tror det. Nej, men alltså det där med att barn och stänga dörrar. Den enda barn som jag känner som är expert på, inte stänga dörren, det är en värdelös på, men på att vilja ha stängd dörr, det är min äldsta son. För att han vill stänga in sig i sin Fortnite-grotta. Och det är otroligt viktigt att dörren är ordentligt stängd. Men han, det är inte så viktigt för honom så att han reser sig upp själv och går den 1,5 meter till dörren och stänger dörren, om han har lämnat den öppen när man går därifrån. Men däremot sitter han och skriker tills någon stänger dörren. Så det är väl en, ja, det är väl en kombination av, ja, det är väl bara typ exemplet på att man inte i familjen råder inga som helst etikettsregler överhuvudtaget. Ja, detta om detta. Det var bara en liten tanke.
Ja, nej, men jag håller med. Du får poäng där av mig, helt klart. Vi ska umgås lite mer informellt, tycker jag också. Nu, så här, jag sitter uppskripen i min säng och jag har ju bara varit hemma mindre än en timme, som sagt. Och jag känner hur hela sängen kränger och skakar och jag blir lite snurrig av att sitta i sängen. Och det beror naturligtvis på att jag åkt tåg väldigt långt. Det blev tågstrul så att vi fick en extra natt i Gällivare. Och sen när vi skulle åka från Gällivare så fick vi åka via Luleå. Så vi åkte Gällivare, Luleå och stannade där 3 timmar. Och sen så åkte vi nattåg från Luleå. Så vi har åkt väldigt mycket tåg precis nu. Och jag, Iris och Rut har varit borta. Alltså vi har varit på resande fot nu 9 dagar.
Ja.
Och det är deras rekord också att vara utan sin mamma.
Just det.
Så det är ju stort. Rut i och för sig tyckte att det var väldigt jobbigt. Och det blev jobbigt att det var ett extra dygn eftersom hon hade sett fram emot att träffa Sara så mycket.
Ja, men jag förstod det på Instagram att det var två familjemedlemmar som såg fram emot hotellfrukosten som den extra natten på hotell innebar. Och en familjemedlem som gärna ville komma hem till sin mamma.
Exakt.
Men sen förstod jag det som att det var, för... eftersom det var Rut på bilden så förstod jag som att det var Rut som längtade efter mamma.
Exakt, men jag tror ändå Rut omvärderade lite grann, för att vi gick upp på morgonen när vi skulle gå till frukosten så hade hon bara pyjamas och så här ballerinaskor på sig utan strumpor. Mm. Och det var 24 minusgrader ute. Och då prövade vi att gå ut i pyjamas.
Oh,
och det var jättekallt.
Ja.
Och det var ju en upplevelse. Sen var det väldigt soligt och vi hängde i dundret som är deras stora rekreationsområde och sådär.
Just det.
Så det var ändå härligt. Men så... den här resan, den är så lång. Det är som att det var ett annat liv som var innan jag åkte på den här resan.
Mm.
Så att jag har liksom gjort ett litet plock med nedslag. Det vi gjorde var ju att vi åkte nattåg till Saltolåkta. Eller man åker till Gällivare, sen buss därifrån till Kebnats som ligger ungefär 2 timmar från Gällivare. Och från Kebnats så åker man skoter den sista biten.
Och vad snackar
kilometer.
Vi här? Var är vi här geografiskt? Alltså...
i Lappland.
Ja, men är det liksom...
nära Jokkmokk.
Det är nära Jokkmokk. Det är där uppe.
Och 2 timmar från Gällivare. Och 2 timmar i Lappland, det är väl liksom svinjävla nära.
Ja.
Så det ligger ju typ i Gällivare med norrländska mått mätt.
Ja, just det. Typ. Men det är för jävla är långt väglöst. Upp.
Ja, det är väldigt långt upp. Och då, det är väglöst land. Så att för, på vintern för att komma överhuvudtaget från Kebnats då till Saltolåkta, så åker man skoter över en sjö som heter Langas. Och så ligger där en STF-station som har funnits i drygt 100 år. Och som är så här vansinnigt vacker med grova timmerväggar och stolar och klockor och öppna spisar har fått sin form från ett berg som är i närheten. Och så allt är väldigt genomtänkt. Och sen är det också så att det är typ den äldsta STF stugan eller för att de andra har brunnit, men den har aldrig brunnit.
Jaha. Med Svenska Turistföreningen, eller hur? STF.
Alltså precis, svenska.
Det var väl grundades någonstans, tänker jag, då när vi började ha semester och man skulle liksom aktivera sig, arbetarna på och rekreera sig på när de var lediga och ut i friska luften och sådär. Det är väl någon slags folkrörelse grundades väl samtidigt som många av andra och massa olika folkrörelser, nykterhetsrörelse och ABF och sådana, kan jag tänka mig, eller?
Visst älskar man det. Nu kom Rut in här och så dörren är öppen igen och nu står hon och gömmer sig i sovrummet, och det går bra, Rut, du får vara här inne. Det är bara att dörren ska vara stängd. Du får vara hur mycket du vill, Rut. Jo, och det är ju väldigt speciellt då att folk då för drygt 100 år sedan har byggt det här fantastiska, gemytliga i bara ren vildmark.
Ja, just det.
Förlåt, lyssnare och Nisse, nu vill Rut säga någonting. Rut, vad vill du säga? Du är hungrig, men åt du inte den här mozzarellan? För det var peppar på den. Du gör så här, du ger den till Iris. Och då säger du att eftersom Iris, eftersom du fick min mozzarella så måste du ta en ny mozzarellakula till mig i kylen. Men jag kan inte göra det nu. Det finns vindruvor, det banan. Det finns en till mozzarella i kylen. Kan du försöka stänga dörren ordentligt nu, älskling? Tack, vad duktig du är. Ska vi höra dörren här? Nej, jag tror inte. Vi ska se här. Jo, den gick igen. Den
Oj,
gick igen.
Men det var ändå tyst. Alltså,
ja. Jo, så det är liksom otroligt gemyt mitt i total vildmark. Och varje dag där så... vi var på Familjefjäll som är liksom att... det är aktiviteter varje dag, en massa ledare som tar hand om barn och hittar roliga aktiviteter. Och sen så åker man ut, man åker turskidor, man åker hundspann, man åker upp på Karlfjället och man isfiskar. Och sen är det då ledare som har med sig massa utrustning. De har med sig ved och yxor och en stor kittel för att göra kokkaffe. Och sen leker de leka med barnen, men lär också ut en del så här vildmarkskunskap. Hur gör man en bivack och... hur skyddar man sig mot vind på fjället och hur gör man eld och vad heter olika slags eldvarianter och så här.
Mm-hmm.
Och så leker man lekar och skidar och får lära sig vildmarkskunskap. Och sen på kvällarna då så äter barnen först middag klockan 5. Och då får de 2-rättersmiddag. Och sen går de ut och leker med ledarna, roliga lekar i några timmar. Medan de vuxna äter en 3-rättersmiddag i matsalen.
Alltså, utan barn. Vad är för dröm? Drömtillvaro låter det som.
Ja, men det är lite grann som du vet äventyrare för 100 år sedan som hade med sig bärare och genotonic och sånt där. Alltså du skulle gärna strapatsa, men det skulle vara oerhört bekvämt på kvällarna sen med bastu och trerättersmiddag och sådär. Exakt sådär är det ju.
Just det.
Så extremt trevligt. Och det är det då vi har gjort hela veckan. Bara skidat och bastat och myst. Och jag har några...
Och det här är alltså ett program som alltså svenska, alltså STF har. Alltså man köper som en resa liksom. Som
här. Ja, och det är inte bara i Salt och Lukta utan på andra ställen finns också det som kallas för familjefjäll. Och det finns på sommaren också. Och det är en ganska bra då introduktion också för mig, för att jag har ju aldrig vandrat i fjällen överhuvudtaget. Men nu är jag ju besatt av tanken på jag köpte till Iris och Rut såna här märken som man stryker fast där det står, det är så här ett tygmärke. Så tänker jag att jag ska köpa ryggor till dem som är bra att vandra med, och sen ska de där jävla ryggorna vara fulla av märken om några år från olika fjällstationer.
Ja. Spännande.
Och det blir ju bättre, alltså det var ju lite tufft ibland förut att skida. Men det kommer ju bli bättre om man går på sommar, för då kan ju hon sitta med axlar också.
Just det.
Så det blir bra. Men jag har gjort, jag kan inte berätta i det här i kronologisk ordning, det här oerhört stora, utan jag har några saker som jag vill ta upp med dig. Ett litet plock kan man säga. Det är lite spaningar. Det första är åka nattåg.
Ja, just det.
Det var någonting som ägnade oss åt. Och det var ju superhärligt att sätta på sig pyjamasarna och duka fram vårt resemonopol och sätta igång och spela så här. Självklart så det man ville göra innan man ens hade satt igång och njuta av tågupplevelsen var ju att ta en vettig bild och snabbt slänga upp den på Instagram.
Ja, helvete vad jag längtar efter att kunna... Jag ska ju också åka nattåg om ett tag, så att jag ser fram emot alltså, att kunna bomba sociala medier med gott samvete. Med olika resebilder så att man inte, för det värsta det kanske du kommer in på, men det värsta man kan göra just nu är väl att lägga upp en bild på från ett flygplansfönster ner på en flygplansvinge.
Men exakt. Hashtaggen svemester kommer gå väldigt varm framöver.
Finns det också någon, vad heter den, stanna på marken, eller heter det? Hashtag stanna på marken. Hashtag vi stanna på marken.
Ja, men för att fram till bara för typ ett år sedan så var det coolaste, eller inte det cool, det var väl ganska töntigt även då, men det var en statusgrej att man satt på ett flygplan och så tog man en bild eller ut i sociala medier. Allra helst då om man åkte business class. Just och du och jag pratade om det var så här sjukt att det är ju dyrt nog att åka en vanlig flygplan till Asien. Men att det blev en grej att man skulle absolut flyga business class. Och sen skulle man ta en bild på sig själv och lägga upp när man sitter i de här extremt generösa fåtöljerna.
Ja, men man måste väl på något vis, för att det har ju blivit så svennebananigt att flyga till Thailand då.
Ja.
Så att då var man ju tvungen att, om man nu ska flyga till Thailand, vilket man ju vill, då var det ju viktigt att visa att jag flyger ju inte i någon jävla sardinburk. Jag sitter ju liksom, jag har ju en egen burk som jag sitter i.
Ja.
Och att man, och också sen som jag tror, alltså det är väl också så här nu när man postar på Instagram, har man ju sett fortfarande att det är viktigt också nu var i Thailand man är. Att man då exempelvis är, jag har ju aldrig varit där, men att man ska då vara i typ norra mer än, eller jag kanske är fel ut där, men alltså det finns vissa delar som är signalerar, jag har koll, jag är inte Jimmy Åkesson, jag är någonting annat.
Du tänker som jag liksom, som åkte till Sukhothai i somras?
Det vet jag inte om det är bra eller dåligt. Jag har ingen aning om. Men jag har sett att vissa liksom positionerar, att de säger så här, haha, skönt att slippa det där andra, nu är vi här, vad härligt liksom.
Ja, men det blir svårare och svårare. Det är samma utveckling som med champagne.
Just det.
Att för 15-20 år sedan, då var det liksom champagne. Om det stod champagne på flaskan så var det ju såklart väldigt lyxigt. Det är dyrt och det är från ett fint distrikt och det smakar bra och så här. Men sen blev det lite för utbrett för folk för att det skulle kännas tillräckligt lyxigt. Så då blev det viktigt med att då var det tvunget att vara årgångschampagne.
Just det.
Så det är liksom till tisdagsräkorna, då kunde man langa fram en champagne. Men om det var nyår, då skulle man ju ha en galen magnumbutelj som var en årgångspryl.
Just det.
Och samma med då de här Asienresorna. Men bara det senaste året, halvåret, så har det gått från att vara det finaste som finns att lägga upp flygplansbilder i business class till det absolut fulaste som finns.
Ja.
Och jag vet många som reser, folk som är stora i sociala medier, som reser på utlandsresor utan att ens berätta det för sina följare. De kanske liksom bunkrar material från Sverige innan de åker som de kan lägga ut så att ingen ska få veta att de har åkt till Thailand eller Vietnam. Mm. Och det nya skrytet då, som jag då ville verkligen göra på en gång, det var ju att åka nattåg. Det signalerar verkligen rätt på alla sätt. Det är, man tar sig tid och semester med sina barn. Man gör någonting som är lite äventyrligt och man stannar på marken. Det, är liksom, det går inte att göra det bättre än så. Och det märkte jag också för att 3 minuter efter att jag hade lagt upp min skrytbild på min SJ-nattågsresa så hörde aningslösa influencers av sig.
Jaha.
Och frågade om de fick reposta min bild på Insta Stories för att de ville lägga upp goda exempel, skrev de.
Åh, helvete. Gud, alltså keep your friends close but keep your enemies closer. Alltså, det här var ju, jag vet inte vad jag ska säga om det här. För Daniel Lindström såg också upp en bild på nattågskupé.
Ja.
Cafés modeexpert. Men jag
han har ju lagt ut mycket flygplan back in the day, kan man ju säga.
Gud, ja,
och flyger
verkligen.
Väl oerhört mycket fortfarande.
Jag har ju, en av mina bästa flygplansbilder är ju när vi är på väg, jag vet inte om vi skulle till Turkiet.
Just
när
det.
Jojo, ja, det är Li och Manne som sitter och äter eller vad de gör. Och sen så ligger Jojo i en sån här babynest som man kan fästa på väggen framför. Och han, jag var så nöjd med att han hade somnat där. Direkt. Ja, men kan vi problematisera det här på något vis? Alltså det så här, på en sida i mig tycker jag att det är såklart otroligt positivt om det blir en trend att folk som har inflytande i samhället börjar lägga upp bilder på att det finns alternativa sätt att semestra på än att flyga till andra sidan jordklotet. Alltså det är klart, det finns ju ingenting negativt i det. Men det finns ju också någon sida i mig som vill bara spränga hela skiten i luften och hata allting och bara vilja lägga upp en bild när jag ligger på i ett flygplan och typ, inte vet jag, röker crack och förstör mig själv och miljön samtidigt.
Ja, men röker crack är väl, alltså det är väl smartare då att äta gåslever eller sådär, från tvångsmått.
Ja, just det. Sitta och äta gåslever på ett flygplan. Vad finns det mer för, vad är så här riktigt, i och för sig kött i största allmänhet. Alltså man äter någon sån här, vad heter det här brasilianska, asado heter det va? Sån här grillar.
Du ska också äta glasål. Alltså ålarna är ju otroligt utrotningshotade.
Just
och
det.
Ålynglarna, glasål är ju en delikatess.
Ja, just det.
Som du sitter med glasålsmacka och ankleversnitt.
Ja, i business class. Just det.
Ja, men jag är inte säker på att jag vill att du ska göra det. Men om man ska problematisera så är det väl så här. Jag tycker att det är superpositivt att det inte är det coolaste som finns att flyga. Och också så här, dels för klimatgrejer, men sen också så hatar jag den här jävla vräkiga, att det ska vara en lyx som hela tiden blir lyxigare och lyxigare och lyxigare för att man ska distansera sig från andra människor typ. Om andra människor råd med champagne så ska jag årgångschampagne. Om andra människor äntligen kan åka till Thailand, då ska jag åka business class. Det tycker jag är genom jävla vidrigt.
Ja, men det är inte bra.
Så det är ju skönt att slippa, och sen också klimatgrejen. Men det som jag tycker är, man kan problematisera, det är väl så här, folk som har gnetat ett halvt liv och levt klimatvänligt, antingen för att de är engagerade eller för att de inte haft kapital nog att leva klimatdåligt. Och sen så åker de äntligen på en resa. Att de ska attackera sociala medier är väl liksom lite tvivelaktigt.
Ja.
Man ska väl så här, det är bra att aningslösa influencers finns och driver en slags kamp, men det innebär ju inte att du och jag och varenda människa måste gå in och skuldbelägga folk i sociala medier, kanske.
Nej, alltså jag tycker det här är, jag tycker det är svårt, alltså.
Jag kommer ju fortsätta resa med flygplan, men det här har väl, det förändrar ju någonting för mig att man tänker på det här. För då kanske man, det är som liksom varannan vatten, fast det är ju inte vatten, för det finns otroligt mycket i närmiljön att upptäcka. Och jag och Iris pratade idag om att tågluffa i Europa. Så att man lever på ett mer medvetet sätt. Flyger ibland, men inte lika ofta, och inser att det finns många otroligt spännande resmål som man kan ta tåget till. Men vi måste gå vidare för att för
ja, det, men det är ju intressant där. Alltså det är så fascinerande med människan att man kan ha två grejer i skallen samtidigt, att man kan å ena sidan älska Greta Thunberg, hela liksom den här klimatrörelsen, att det är så här gud vad jag också håller med om det här, men sen finns en annan sida igen som bara vill putta alla i havet och hatar folk som är präktiga. Jag undrar vad det är, det man har problem med är väl lite grann hyckleriet, men samtidigt finns det ju något fint i hyckleriet, för jag tänker mig om det är en massa, som du beskrev då, influencers som reser utomlands nu men som inte visar det, så kommer ju det såklart, alltså deras resa, deras här klimatavtryck blir ju lika kraftigt, men det som händer är ju att de sprider ju inte den här att man tittar i sociala medier och så ser man att alla andra reser och så ska det vara den största drömmen att man ska ha råd att resa, utan man visar upp någonting annat liksom.
Så att det finns det är ett jätteskifte, för att det som har hänt har ju blivit att det är liksom standard i en lyckad medelklassmänniskas liv och över det är att man ska göra något solsemester långt bort varje år.
Ja.
Och om det ändras så är det såklart positivt. Dels för att folk inte känner det här stresspåslaget att spara ihop de här surt förvärvade slantarna. Och dels då för att det blir en positiv klimatpåverkan. Men sen så ska väl folk fortsätta resa, dock på ett mer kanske genomtänkt sätt. Och inte exakt lika ofta.
Ja.
Ja, men det är klart att det är jobbigt med präktiga människor som är ute och går på tur på fjället och sådär.
Ja, eller hur? Du tycker också det?
Ja. Apropå det så är det ju, det var spännande, klientelet på som åker på familjefjällsvecka är ju...
Vad var det för människor, typ? Alltså,
ja, det var ju folk som var akademiker såklart allihopa.
Ja. Men var det någon visst, som... kunde du se någon slags runt åt visst håll? Var det humaniora eller var det liksom tekniskt?
Nej,
nej,
det var snarare naturvetenskapliga ämnen.
Ja, just det.
Eller det var det.
Eller... Biologer och annat.
Ja, det var, vi hade någon biolog som jobbade där på stället i och för sig. Men sen så var det väl idel läkare.
Ja.
Och sen var det ekonomer och då var det liksom så här lärare på Handelshögskolan och... Folk som hade läst väldigt, väldigt många poäng. Och det var till och med en person som hade då inte nöjt med att läsa till läkare och specialisera sig. Utan nu gjorde en ytterligare randning ovanpå den gamla randningen. Liksom.
Ah, ja.
Alltså otroligt utbildade människor.
Det är ju något med läkare alltså.
Ja, och sen så hade de... Alltså de var äldre än jag. Även de som hade barn i samma ålder som mina barn var typ 10 år äldre de flesta.
Ja.
Så de hade liksom...
Lite andra preferenser också. De pratade om trolltider och du pratade om Sunes jul. Ja, och aldrig kunde ni mötas.
Nej, det blev svårt då. Ja. Men då, sen hade de då... Deras barn var ju lite annorlunda än mina. För att deras barn hade nästan alla skärmförbud.
Okej.
Okay. Så den här veckan har vi skärmförbud.
Uff.
Så det var inga skärmar och sånt där. Och sen... jag ska säga, barnen var ju mellan 3 år och 15 år. Alltså de flesta var ju, den vanligaste årgången var 2010. Det var 5 barn som föddes 2010, inklusive då Iris. Och alla de här barnen, de spelade schack. Och de läste mycket. Det var en... men de var nu säger fy fan som att det var någonting dåligt. Det var ju helt jävla underbart.
Ja, det är ju underbart. Men det är bara det är också spräng allt bara.
Nej, jag vill nog inte det. Men det var ändå 8-årig flicka som gick omkring med en sån jävla tjock Harry Potter-bok som hon läste.
Okay.
Och en kväll, så var hon, eller en morgon i frukosten, så var hon ganska trött. Och då var det för att hon hade vägrat släcka lampan, för att hon hade läst Harry Potter till typ klockan 11:30 på natten.
Ja, det är inte, det, ja, men det är ju skadligt.
Ja, det är det.
Bokförbud.
Det här var ju, viss kulturkrock. För att jag tyckte att jag hade gått väldigt långt med mina barn. Och det var att de hade skärmförbud i de allmänna utrymmena.
Ja.
På där vi bodde. Men på rummet fick de göra vad de ville. Ja. Och det var inte så himla lockande med skärmen. För vi hade inte något internet på rummet överhuvudtaget. Eller någon mottagning så här. Så att de kunde spela lite spel och sådär.
Ja.
Men, och sen så, jag skilde mig nog rätt mycket från föräldrarna. Dels att barnen fick ha skärmar på rummet, men sen också att jag hade köpt med mig, jag förstod att det skulle vara dyrt att köpa liksom transfetter och socker på fjällstationen.
Ja.
Eftersom det är grejer som har färdats då med buss från Gällivare, kanske som är skoter och sådär. Så att jag hade köpt så jävelusiskt mycket choklad och kexchoklad och ölkorv och du vet, chips och sånt där.
Hade du med dig? Ja, chips, det sa du. Bra. Det var det.
Ja, vi hade ett gigantiskt skåp med det.
Otroligt svårt att packa chips på ett bra sätt. Alltså det...
Ja, det är det. Ja, men då får vi bli lite smuliga. Ja. Men vi hade ett gigantiskt skåp med chips. Så att, och sen så, förutom det då, som grejer som är lite skadliga så här, så hade jag på Ruts inrådan med mig ett jättestort ritsätt. Du vet, där det finns 1000 olika pennor och både tusch och kritor och såna här färgpennor som man kan vässa och saxar och lim och allt möjligt. Och sen också så hade Rut och Iris packat jättemycket finkläder. Det var också någonting som stack ut, för att de andra barnen hade liksom, deras föräldrar hade lagt med kanske någon mjukisdress och underställ.
Just det.
Och kanske om de hade en jävla tur så hade de med sig en lusekofta också eller en islandströja.
Mm.
Så att tyvärr så blev det så att när Iris och Rut gick till matsalen första dagen med klänning, röd så här klänning i någon slags krinolin något vet, och Iris hade någon glittrig byxdress, så hörde jag sen hur många barn stod och grät på sina föräldrar varför de inte packat finkläder. Och föräldrarna sa till mig så här, ja, jag visste inte att man skulle ha finkläder, jag inbillade mig att det skulle räcka med underställ. Så det var som liksom att jag sabbade ackordet för alla föräldrar. Och vårt rum, rum nummer 7, blev ju då ungdomshangouten.
Ja, det
var aldrig mindre än, och dessutom så var ju vi så få. Många var ju just familjer med mamma och pappa och kanske 3 barn.
Ja, just det.
Vi hade ganska mycket plats och vi hade allt det godiset och skärmarna och pennorna. Så att det var aldrig mindre än 5 barn hos oss, skulle jag säga. Men ofta var det liksom 10 barn. Och men... då gjorde de dels då uppbyggliga saker som gav på olika klubbar och rita och så här. Och det var egentligen för att det fanns ju så få skärmar.
Ja.
Så att medan de hade som ett rullande schema. Man spelade spel och när det inte var ens tur, då fick man hitta på sånger och komma på klubbar och rita och skriva och så här.
Och det var, så, men ja, det var det, alltså skärmarna, det var Iris och Ruts skärm. Som de,
ja,
fick
det är deras telefoner.
Ja, jag fattar,
ja. Ja, men sen så fanns det, sen efter ett tag så fick ju tyvärr då andra föräldrar kanske anpassa sig efter min regim.
Ja,
så att det var 2 barn till som fick ha skärmar i rum nummer 7. Jag är inte säker på att de fick ha någon annanstans, men i rum nummer 7.
Så de fick ta med sig, smussla med sig skärmarna i typ i någonstans gömt i understället. och sen så ta fram den när de kom in i rum nummer 7.
Exakt. Så då hade de 4 skärmar. Men det var ju typ 10 barn, så att de fick göra mycket annat också. Men det var ju liksom det finaste hangouten man någonsin har sett. Men det gick ju inte att komma ifrån att det kanske lästes lite färre Harry Potter-böcker och åts lite färre äpplen och bananer på grund av mig, att jag hade den inverkan. Alltså att jag var white trash-inslaget.
Det tror jag bara
inte
var positivt.
Inte på universitet. Tror du det?
Ja, det tror jag bara var positivt. Alltså för de andra, jag vet inte hur positivt för dig. Men hur reagerade de andra föräldrarna då?
Nej, men jag tror de tyckte det var kul att barnen hade så roligt i rum nummer 7.
Ja.
Och sen så tyckte de, tänkte väl liksom, de viskade till andra, white trash.
Ja.
Kanske.
Men för min erfarenhet av att vara, jag är ju ofta, trots att jag är den jag är, så är det ju ofta som att det är...
Du är den stränga.
Ja, alltså, i jämförelse med Li är ju jag den stränga. Men jag menar, det är ju som att, återigen om talar Hitler-analogi, så är det typ så här, det är ju som att jämföra typ Mussolini och Hitler. Alltså vem som är ondast. Så här, ja, Hitler, du är mer ond än Mussolini. Men Mussolini, det är inte som att Mussolini är inte ond. Så att jag
är
jämförelse tvärtom, med...
då att ni är väldigt goda. Att ni dödar med snällhet på något vis.
Ja, fast jag menar det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då, någon slags imiterat då, att man är
ja, precis.
Att Adolf Hitler då skulle vara god istället då.
Ja, och sen så skulle, väldigt krångligt att man vill hitta någon som är god och sen så väljer man
ja, men, Adolf okay, Hitler. Ska vi ta, okay, Moder Teresa då och sen så Florence Nightingale.
Just det, och Moder Teresa, båda de har väl problematiserats, de kommit fram till att det var bara för show och sådär, men det kan vi lämna utanför.
Men Hitler har ju också problematiserats. Alltså han älskar ju djur och det har ju ja, kommit fram att han kunde hjälpa någon sekreterares fattiga föräldrar som inte hade någon mat, någon bönder och sådär med och skicka dit. Så att han var ju en sann... Men hur som helst, alltså att vara... den som säger ja är ju liksom för att du blir ju ribban, alltså det går ju bara att hålla ett liksom hade inte du varit där så hade ju ribban varit på en annan nivå, men så fort någon sätter ribban någon annanstans så går det ju inte att upprätthålla
Nej, jag förstör ju för folk, jag sabbar ackordet verkligen.
Ja, och så har det väl varit egentligen. Alltså mitt föräldraskap har varit så, även om jag nu inte hade någon erfarenhet innan jag blev förälder, men så har ju mitt ackord har ju sabbats undan för undan av Li och har ju nu blivit det idag, som ju är något otroligt följsamt. Nu är det ju mer så här, när vi funderar på att åka till Gotland på påsk, då är det ju mer det handlar inte om någon skärmtid eller sånt, utan nu huruvida vi ska liksom ta med mannens PS4 så att han kan spela Fortnite på Gotland. Alltså det är mer där vi är nu.
Ja, okay. Ja, då är man på ett annat håll.
Ja, men det är väl annan nivå. Så jag hade väl stuckit ut lite. Jag hade väl mer varit sådär, hade jag varit där uppe i fjällstationen så hade jag sett till att ha med mig någon liksom parabolantenn eller någonting där jag kunde få med ja. Sådär satellitinternet. Så att,
just det. Ja. Du hade kanske inte varit välkommen då.
Nej, var ska jag sätta upp min sons 100 000 kroners setup? Fortnite-station.
Men sen så var det också så här att vi var ju ute och skidade hela dagarna och det var ju såklart att barnen var tvungna att vara med på det och också tyckte det var väldigt roligt. Men ibland så var det så att vi inte hade någon programpunkt och då sa alla föräldrar till sina barn att nu ska vi åka ut och åka skidor.
Mm-hmm.
Men jag sa så här, vill ni åka skidor? Och då sa barnen, nej. Och så fick de stanna hemma och så åkte jag skidor.
Ja.
Men det är mest också för att jag är så jävla rädd. Alltså jag är så rädd om det här grejen, alltså jag vill att vi ska kunna göra det tillsammans, gå på tur, både på skidor och till fots, så att jag vill liksom inte skrämma dem på något som helst sätt. Alltså jag vill inte att det ska bli någon dråplig historia, min pappa var knäpp i huvudet, han tvingade upp mig på Karlfjället, utan att det ska vara mysigt mest, och sen att alltså jag vill inte pusha dem för hårt helt enkelt, så att det är väl att jag är lite rädd. Men sen också idag så på nattåget så pratade alla så här, ja men nu ska vi till skolan, sa alla barn. Och då sa Iris, det ska inte jag. Nej, varför då? För min pappa sa att jag slapp. så det fortsatte ju ända fram tills att vi sa hej då. Och den här barnet som frågade då bara såg lite ledsen ut för att den skulle till skolan. Och också lite fundersam så här, varför måste inte Iris gå till skolan? Jo, för hon har en jävla curling white trash pappa, helt enkelt.
Jo, men... Alltså, det finns ju någonting, jag vet inte om du läste André Waldens krönika i DN om föräldraskap. Alltså,
ja, det har vi pratat om här. Östermalm versus Södermalm.
Pratade vi om det i podden? Det kanske vi gjorde. Men, förlåt mig min otroliga förvirring. Men det här det är ju lite samma grej här ju. Alltså, vad vill man vara för förälder? Alltså, tänker jag. Jag menar, jag vill ju... Och det vill ju du också. Alltså, jag vill ju ha en relation med mina barn som sträcker sig längre än de här liksom, åren när man är hemma. Jag vill ju inte bara vara någon som ska uppfostra mina barn och se till att de blir liksom någon slags dugliga samhällsmedborgare, och sen ska de försvinna iväg och så är mitt arbete klart. Jag vill ju liksom lägga ribban för en relation som är hela livet och som inte är att det finns en distans mellan mig och mina barn, att jag säger så här är det och inte på några andra sätt alls. Jag vill ju ändå öppna upp för en viss liksom dialog så att säga med mina barn.
Jag håller med om det, men för att försvara de här andra föräldrarna, så var det så att alla de hade mysiga och nära och varma relationer med sina barn. Alla de barnen kröp upp i sina föräldrars knä och gosade och hade samtal. Så det skilde sig inte så. Det var inte som att jag verkade ha en närmare relation till mina barn. Det var väl bara att mina barn har också vant sig vid från en tidig ålder att om pappa säger nu ska vi göra det, så kan man säga nej, det tänker jag inte.
Men vet du vad? Vill. Det kan ju också vara så här att det här att du sticker ut där, det kanske finns en anledning. Du kanske befinner dig ganska mycket längre ut från din comfort zone än vad de där föräldrarna gör. För att dels så kan man ju vara så att man är att man har barn där som är funtade på ett visst sätt som gör att det liksom går att göra allting sånt där på ett ganska enkelt och smidigt sätt utan att det blir en större uppoffring. Jag menar, jag kan bara tänka mig hur det hade varit för mig att vara med mannen där uppe. Med de där andra barnen och med de där andra föräldrarna, alltså det hade ju varit liksom alltså jag vet inte, mardröm är väl kanske att ta i överkant, men det hade ju inte varit lätt liksom på många sätt, och det är ju för att man är ju liksom lite speciell
och så var det ju här att det fanns ju barn som var mer eller mindre speciella också.
Ja.
Och föräldrarna var ju mer eller mindre trötta efter en sån här vecka, för att det som är så fantastiskt med att vara en sån här grupp, det är ju, och som var jätteviktigt för mig, det var ju det positiva grupptrycket. För att redan första dagen så partyade barnen ihop, så började leka i jättestora grupper.
Ja.
Och om alla skulle ut och åka skidor, så var det inte så mycket utrymme för mina barn att vilja stanna hemma liksom.
Nej.
Utan man följde ju med sina kompisar.
Just det.
Men det negativa är ju att om man hela tiden samspelar med andra barn varje dag, så kan man behandla andra barn dåligt, eller man kan liksom vara otrevlig, eller kan bli bråk och sådär. Och vissa barn har ju svårare än andra att hantera det här att hela tiden vara med andra barn.
Just det.
Särskilt de barnen som är yngre, kanske 4-5 års åldern. Och då kan det bli rätt så här jobbigt för föräldrarna, märkte jag i många fall.
Ja.
Jag hade ändå rätt chillat att barnen bara var på rum nummer 7. Och sen så var det viktigt som att det funkade, för de andra var ju de allra flesta två föräldrar medan jag var ensam förälder.
Men det är ju också att har man barn som är, alltså det finns ju inga barn som är upp till 5 år. Alltså från 6 år uppåt så kan ju barn vara, alltså har man haft tur och sådär, så kan ju barn vara rätt lugna. När de är. Men det finns ju i stort sett inga barn i historien som är helt okomplicerade upp tills de är 4-5 år. Alltså det är ju, barn i den åldern är ju konstiga liksom.
Ja, jag tänkte faktiskt på det. För att vi pratade om, när jag var hemma hos er och lekte med Joel, så var ju det skitroligt och helt underbart. Och han var så gullig och mysig och vi hade jättekul tillsammans. Och kort innan det så träffade jag ju Ans Bobo.
Just
som
det.
Är 1 år äldre, han är typ 5 år.
Ja, han är 1 år äldre än man är.
Det var också jätteroligt, vi hittade varandra på en gång och började leka och sådär. Och nu fick jag ju leva tillsammans med 4-åringar.
Ja.
Och du kan säga att jag vill jättegärna leka med 4-åringar. Och det finns ju kanske inte en åldersgrupp som är gulligare. De här små kropparna och de roliga och allvarsamma funderingarna och sådär. Och att de precis har lärt sig att leka och kunna utgå från en verklighet utanför en givna och sådär. Det är ju fantastiskt charmerande. Men att leva tillsammans med dem, ett vardagsliv, är ju ännu i helvete jobbigt.
Ja, nej, men det är ju som att hålla i någon sån här orm, eller vad heter det, så här som bara slingrar sig. Liksom, man får inget grepp om det överhuvudtaget.
Nej, men de är ju helt obrydda hur de framstår.
Ja, exakt.
Alltså Rut, om vi är ute på en tur och sen tycker hon att det är jobbigt, då vill hon inte att alla i gruppen ska märka att hon tycker det är jobbigt. Så då säger hon så här, pappa, jag orkar inte mer.
Mm.
Så här liksom mellan hopbitna tänder typ och viskande så att hon vill att jag ska veta men att ingen annan ska veta. En 4-åring bara tokskriker
och
kan liksom få panik över att man inte kan ta in hur långt man ska åka eller så här. De bara, ja, de kan lägga sig ner och bara ligger och skrik. De kan skrika liksom en och en halv timme i sträck.
Ja.
Och där var det ju duktiga föräldrar alltså, som inte så här, alltså som bara lät det rinna av dem fullständigt. Jag tror jag påverkade starkare när mina barn var i den där åldern att bara ligga och skrika.
Ja.
En annan grej som är att alltså, de kan ju säga otroligt gulliga saker, de här fyraåringarna. En fyraåring, första kvällen vi träffades, då kom jag och satt jag vid deras bord och så skulle han gå och lägga sig. God natt, vad trevligt att du ville sitta vid vårt bord. Det var mysigt att träffa dig. Man bara, jag smälter.
Ja.
Nästa morgon så satt vi vid samma frukostbord. Jag satt vid, nej, min mamma ska sitta där. Du ska inte sitta där. Min mamma ska sitta. Jag bara, lugna dig för i helvete. Och så där var det hela tiden. Och då så här, när fyra, femåringarna möts, det blev någon grej att de skulle bevaka olika platser där deras mammor skulle sitta hela tiden. Det var jävligt oskärmigt, måste jag säga.
Ah, det är
inte så mycket flexibilitet överhuvudtaget.
Nej.
Så att de saknar filter. De saknar social fernissa.
Uh-huh.
Och lika gärna som du kan säga något otroligt gulligt kan de säga något som är jättejobbigt.
Det
och sen när de skämtar så vet de inte när man ska sluta. Ett skämt till exempel som en fyraåring kan dra, det var att det kan vara att man bär massa väskor. Och sen så kommer fyraåringen och tar tag i väskan och bara, nu ska jag ha den. Och så springer de, försöker de springa iväg med den så att det blir jättejobbigt.
Mm.
Och så säger man lugnt och lite roat, kan du släppa väskan för att det är tungt för mig, jag måste dra den nu.
Mm.
Och det förstår då inte fyraåringen, utan den fortsätter. Den väntar bara, när kommer skrattet?
Ja.
När kommer jag väcka den här leklusten hos farbrorn? Är det din erfarenhet också eller?
Ja, det är det ju verkligen. Alltså, det är ju toppar och dalar liksom. Med
jag hade glömt det där. Ja.
Men också att det är, man kan inte ställa, jag menar på mannen kan man ju ändå ställa vissa grundläggande krav, typ så här, du sitter på stolen när vi äter, men med Jojo är det typ så här, sitter naken på bordet och häller spaghetti över sig. Utan att liksom, det går liksom inte att appellera till någon slags förnuft hos honom, utan det är bara och få något utbrott, det hjälper ju inte heller, utan det är bara att låta det hända och sen, ja.
Men jag undrar när skiftet kommer, för att det är så jävla nyligen, Rut fyller ju 6 år snart, så för 2 år sedan var hon där. Nu är ju hon passar ju bäst tillsammans med de här 8-åringarna och liksom umgås och är på samma sätt som dem.
Ja, men det är väl det gradvis förändring
någonstans.
Jag tror inte kanske, att det finns en tydligt sånt switch eller shift eller fan vi switch the switch.
Mm.
Jag tror att det bara, för jag märker ju på Joel hur han, vi har ju umgåtts med våra Martin och Digge, våra kompisar, det här är sportlovet, och då har ju de en son som är ju ja, men ett halvår äldre än Rut. Alltså också typ, ja men 6,5 snart då.
Mm.
Och de leker ju ganska bra nu. Alltså liksom, ja, under förutsättning att stjärnorna står rätt och så vidare. Men de kan indulge i någon typ av lek tillsammans och hitta någonting. Mm. Alltså 4-åringen och den här 6-åringen, om ingenting annat står till bud ska man väl säga för 6-åringen så att säga. Jag tror, det är just inte hans förstahandsval på något vis. Men de kan ändå liksom hitta någonting ihop. Och det är ju ändå något nytt. Så det har inte kunnat hända tidigare. Så där märker man att han har steppat upp en nivå. Så att det där kommer väl sakta men säkert någonstans. Men alltså en grej som jag har ju också har varit ganska långt ifrån salt och lukta. Jag har ju varit två skiddagar här i Fjällberget Alpin som faktiskt ligger i Dalarna. Som är, det visade sig att jag trodde att det var fler backar, men de visade att de hade en backe eller två nedfarter och en ankarlift. Vilket första dagen var ju helt värdelöst tillsammans med Joel eftersom han aldrig har åkt. För att jag såg framför mig att det i alla fall fanns en knapplift så man kunde åka upp liksom typ 20 meter med honom och sen så åka ner på en väldigt flack yta. Här var det liksom...
Då skulle jag ju gjort som jag gjorde med Rut. Att ankarlift så kan man ju åka som en knapplift, att man har mellan benen.
Ja.
Och sen åka ner mellan benen.
Ja, alltså
det är klart, det är svårt för dem att åka själva.
Ja, men det var ju det. Det fanns ju ingen... Det var ju helt beroende av mig. För jag kunde, det var ju för brant för att släppa honom någonstans. Alltså det var liksom, och det här som, alltså hur vidrigt det är att åka med en 4-åring. Alltså jag var ju helt dyngsur. Och alltså,
ja, det förstår jag.
Alltså de här smärtorna i vad och lår och ryggslut. Alltså det var ju riktigt vidrigt. Och jag kände, jag kommer ihåg när vi var i första gången i tenniskröket ju, med våra barn. Alltså den här första frilufts... Alltså jag fick ju någon slags jungfrusil av den här typen av semester med barn.
Att det var så liksom... jävla jobbigt då, för då var det ju liksom att... Först skulle man få på barnen kläderna, det var nästan omöjligt. Och så skulle man gå upp till backen och det var 150 meter, det tog en halvtimme. Och sen så skulle man liksom sätta på sig pjäxorna, för de hade vi med oss i en Ikea-påse, det var helt omöjligt. Så då blev barnen så utmattade så att de la sig ner på golvet och bara vägrade. Och sen skulle man ge dem kexchoklad och sen skulle man ha dem i skidskola och då bara gallskrek alla barn i hela skidskolan.
Ja. Men trots allt då så hade jag ändå en... Då hade jag ändå alltså så mycket tålamod. Det var som att jag var så tagen av hela den här fjället, solen, snön, friskluften. Jag var ju uppe på morgonen och åkte längdskidor innan folk hade vaknat och sådär. Jag var ju i mitt esse då, friluftsesse. Nu kände jag att jag hade ungefär en halvtimmes tålamod med att hålla på och åka med Jojo i den här liften och hålla på med. Sen så blev jag det här tjuriga barnet som la mig ner och skrek med pjäxorna. Alltså jag tror Lian har aldrig hatat mig så mycket som den här dagen. Jag tror jag aldrig sett så mycket hat och frakt.
Och varför hatade hon dig då?
Nej, men för att jag var så barnslig och så himla... Alltså så här, jag känner mig lite som så här... Jag skiter i det här. Varför ska jag hålla på? Det finns ingenting i mig som vill, som bryr mig någonting om att de här barnen ska åka skidor eller att de ska ha sina grejer på sig eller att vi ska göra det här. Jag kommer sätta mig här, stirra tomt ut i luften och inte bry mig om någonting. Alltså typ så. Och då sa Lisa,
du var kränkt för att det gick dåligt för jorden.
Inte bara kränkt utan bara... Jag orkar inte vara helt genomsvettig. Jag orkar inte stå med ryggen böjd. Det är inte värt det. Det finns ingenting i mig som är så här... Jag känner mer så här, kan vi bara åka med charterplan till Turkiet och lägga oss och dricka såna här, vad heter det, all inclusive finkel doftande gin och tonic och liksom och barnen kan bada i en pool. Jag förstår inte varför jag ska göra det. Jag förstår inte. Det finns liksom ingen... Jag får ingen... får ingen lön för mödan. Och då tyckte Lisa...
Det låter ju också som en jävligt oskärmig och alldeles för liten skidanläggning. För vanligtvis är det liksom att många skidanläggningar nu för tiden har ju dels knappt men också rullband där småbarn kan stå själva.
Ja.
Jo, men och sen pyttelitet. Sen finns det ju så här snöleksaker ofta, någon pulka och sånt där. Ja. Och någon eld att samlas kring och sånt där. Det här låter ju som att ni var på ett jävla B-ställe.
Ja, men man kan väl ändå tycka att, som Lisa sa, att jag är vuxen. Liksom. Att jag
tycker du gjorde rätt. Skitställe.
Ja, och som lämnade över det på Lido, så att säga. Och sen gick in i mig själv och sen när vi kom hem så...
Ja, vad gjorde du där inne i dig själv? Gjorde du som André Walden brukar säga, att du gick in i ditt inre rum och hängde dig?
Ja, lite så. Och sen så när jag kom hem...
Eller åkte du skidor?
Nej, det gjorde jag inte heller. Så jag satt mest och stirrade tomt. Mm-hmm. Och sen så åkte vi därifrån. Och då när vi kom hem så gick jag och la mig. Och så sov jag resten av dagen. Och sen så gick jag upp. Sen så på kvällen så kom jag upp och satt åt mat. Och ville liksom inte riktigt sprida dålig stämning. För att vi var ändå där med goda vänner liksom. Så att jag försökte hålla lite låg profil. Och inte försöka. Jag ville inte ta så mycket syre. Jag ville liksom inte påverka med min negativa energi i rummet. Jag tror inte att jag lyckades alls med det.
Jag måste bara fråga, liksom, vad var det så exakt som hände med Joel som gjorde att du blev så svettig och trött? Hur försökte du åka med honom?
Jag tror Joel var inte det största problemet. Jag tror att det var liksom... Alltså, det var väl mer... Menar, han var väl ett vanligt barn. Han var ju ganska duktig. Alltså, jag tror så här, det var första gången han stod på skidor. Alltså, vi körde ju några sådana här, du vet, att han... För vissa barn, de kan ju bara lägga sig ner. Alltså, de fattar inte att de ska stå och hålla balansen. Men vi kunde ändå göra så där att Lee kunde släppa honom till mig och han kunde åka själv några meter och hålla balansen och sådär. Så att jag tror ändå att jag tror att under rätt förutsättningar så hade det kunnat vara jättebra. Och jag tror inte heller att han blev så speciellt traumatiserad. Jag tror han tyckte det var ganska kul.
Men vad var det som var så jobbigt för dig då? För att det som brukar vara jobbigt om barnet läggs på marken och säger jag tänker inte åka någon mer, eller att man håller på att ramla i ankarliften, eller liksom att de obstruerar på något sätt.
Men jag tror två saker. Alltså dels Ett, varför ska jag hålla på och åka? Varför ska jag behöva anstränga mig? Jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag kan klipp till att det här barnet kan åka skidor. Jag orkar inte, jag orkar inte lära det här barnet att åka skidor. Men sen det andra är väl också så här, alltså ett bottenlöst självförakt över min egen liksom reaktion. Att jag blir så här. Att jag liksom inte kan sätta på mig någon slags vuxenbyxor och vara den vuxna i rummet, utan då bara går och lägger mig och skiter i allting. Alltså det är inte bra. Och sen så blev väl också
det här är ju spännande med som en parallell då till Salto, att eftersom man hela tiden var nära andra vuxna så var man ju tvungen att vara vuxen hela tiden.
Ja. Fy fan. Jag känner mig väldigt ovuxen.
Nej, men det är ju jättenyttigt alltså.
Jo, men jag känner mig väldigt ovuxen just nu, så jag vet inte hur jag hade hanterat salt och lukta just nu. Men sen är det väl med Manne. Jag kan tänka mig att också en del i det här är ju Manne och det här med hans ADHD-diagnos som vi har fått, att det liksom är som att luften lite grann har gått ur mig. Kanske på ett positivt sätt också, att det är så här med, för att jag kan känna att med Manne har jag ju kämpat så många år lite grann i motvind, och sen har jag fått en förklaring till det, att det är, alltså han har den här diagnosen som gör att det går inte att ställa lika höga krav på honom på samma sätt som det går med andra barn, för att det liksom funkar inte. Och då kan, då blir det väl kanske så här att jag har gått från att ha otroligt höga krav till att just nu är inne i perioden när jag inte ställer några som helst krav på någonting överhuvudtaget, om du förstår vad jag menar. Så att, för det var ju samma sak här då, att här blev det ju så att jag ville koncentrera mig då på Joel, och sen så började ju Manne obstruera, vilket alla vet ju hur första dagen i skidbacken funkar på en skidsemester. Alltså det är ju kaos. Det är ju liksom, man ska prova in pjäxor, ingenting, speciellt då när någon som hyr som vi. Inga storlekar funkar, alla barn gnäller, ingenting är roligt, barn ramlar i liften, de ligger ner, de får inte på, alltså du vet ju där. Men jag kände där, jag hade inte någon tolerans för det heller, utan jag ville bara så här, sköt dig själv, du är 9 år, du vet hur man åker, jag måste hålla på med det här. Ja, i alla fall. Sen dagen efter då så vaknade jag på morgonen och då kände jag att så här, nu måste vi göra någonting idag. Och då hade de andra vuxna då, som fortfarande var vuxna, de hade diskuterat igenom och kommit fram till att de stora barnen, Manne och Ebbe, skulle få åka till backen med två vuxna. Och sen så hade de då kommit fram till att det skulle vara jag och Martin. Och det, jag tror ganska mycket handlade om för att de trodde att jag skulle må bra av det. jag tror att det mer handlade om att jag skulle,
ja, men kanske också att Lee och Digge skulle få slippa dig.
Ja, dels slippa mig och få slippa allt, men jag tror att Lee var lite besviken, eller jag vet att hon var lite, för att hon var nog ganska sugen på att åka skidor också, att hon nu istället fick vara hemma med småbarnen och typ åka till något köpcentrum i Lindesberg eller någonting.
Men det gick helt enkelt inte, för att då skulle du inte klara det.
Nej, det skulle inte bli bra. Så att då, det slutade då med att jag och Martin och Ebbe och Manne åkte, och då hade vi en helt underbar dag då. Den var ju helt, fast det var ju liksom såklart, jag hade hela tiden ett stråk av bitter eftersmak för mig, eftersom det var eftersom jag hade varit så jävla dålig. Alltså lite som, jag kan tänka mig som en så här, en alkis som har supit i 3 veckor och sen så rakar sig en morgon och lite skakigt är med sina barn. Lite som när Stoffe i Kent och Stoffe har en nykter timme och skriver en låt till sin son. Och så går till Skansen med dem. Alltså lite så här, förstår du? Som att man så, att det, vi hade en fin dag, och att det här kommer bli Mannes minne av mig när han blir vuxen, den där fina dagen vi hade i backen. Det var lite den känslan på det. Men i övrigt så var det otroligt mysigt då, för då åkte vi ju hela dagen och vi hade gjort lite, alltså inspirerad av dig, det här att man tar med korv i termos. För att man är, när man är i backen, det finns ju någonting att det är så här, det kan gå från mysigt till att alla är asungra på 2 sekunder. Och då om man ska börja tillaga mat så kan det ju bli kaos. Men det som hände nu var att man hade färdig mat direkt, bara slängde upp en korv och så var alla nöjda och glada.
Det är jättesmart.
Inklusive jag själv. Ja, sen hade vi en mysig dag. Men Lee hatar ju mig. Så att jag hoppas att det kommer bli bättre, för vi ska ju åka till Åre här om några veckor, att det kommer bli bra då.
Ja, om hon kommer följa med Torrance, vi får väl se.
Ja.
Men jag hade ju en liknande, alltså för mig så, som sagt, så behövde jag hålla mig då i skinnet eftersom jag var så nära andra vuxna. Det var ganska lyhört på STF i Salto. Men i natten vi skulle åka tåg, du vet ju hur jag kan vara på natten. Ett jävla monster kan
du
jag vara på
slår, natten. Du slåss och du kissar och du ja, det gör allt möjligt.
Jag är väldigt otrevlig. Jag tror att de som var i den här familjefjällsveckan-gruppen, de föräldrarna tyckte nog att jag var ganska trevlig. Jag sabbade rekordet, jag var liksom white trash, men jag var en trevlig white trash som var snäll mot mina barn. I natt var det så att innan vi skulle gå och lägga oss så sa jag till barnen att nu måste ni gå och kissa innan vi går och lägger oss. Det vägrade de. Eftersom jag har så dålig pli på mina barn så liksom fick de, då blev det ingen toalett. Jag kunde
ni sov i en egen kupé så att säga. Det var inte så att ni delade med några andra salt- och lukta människor i...
Nej, vi sov, men däremot så hade vi de papperstunna väggarna till nästa kupé. Alltså, det var, vi hade, våra grannar, alla grannar var salt- och människor som vi kände. Men då sa jag till Iris att jag vill verkligen att du ska kissa. För sist vi åkte nattåg så väckte du mig typ 5 på morgonen och ville att jag skulle följa med dig på toaletten. Och det vill jag inte ska hända igen. Du får gå ensam då, om det är liksom för att du inte har kissat. Och sånt. Jag är inte ett dugg kissnödig, det kommer inte hända igen. Vid 5 på morgonen då, eller ja, kanske 4, så väckte hon mig och var kissnödig. Och då var, lät det väl ungefär så här för alla våra grannar. Pappa, kan du följa med mig på toa? Jag är kissnödig. Vad var jag sa? Du får gå själv. Jag orkar inte. Det var exakt det jag sa. Det var därför du skulle gå och kissa igår. Jag orkar inte följa med. Och sen sa jag, men snälla pappa, jag vågar verkligen inte. Du får gå själv. Jag orkar. Jag ligger och sover. Fattar du inte det? Men pappa, jag kommer faktiskt kissa på mig. Okej, jag går. Men det var exakt det jag sa. Ja, och sen så kom jag tillbaka. Och jag sig sen ungefär då en halvtimme senare. Pappa. Pappa. Jag är det. Pappa, jag drömde en jättehemsk mardröm, för jag lägger mig och gosar med dig. Nej, det får du inte!
Vem var, var är Rut eller Iris?
Iris. Hon ville lägga sig. Ja, precis. Rut sov sig genom hela natten. Men det var också förresten, jag var redan sur innan det här. För att Iris hade direkt när vi kom in, det fanns 6 bäddar på oss 3. Och det fanns, Iris ville lägga sig högst upp. Direkt så paxade hon det.
Ja.
Och sen efter en stund när vi hade lagt oss jätteskönt, då ville hon byta. För då vill hon inte sova högst upp längre. Det var in, alltså, precis när vi skulle gå och lägga oss. Just så redan det gjorde att jag var lite irriterad innan det med att hon skulle kissa. Och sen då den tredje grejen var att hon hade drömt en mardröm och det var jättesynd med henne. Hon ville gosa. Och det skällde jag liksom ut henne för. Och vägrade låta henne gosa. Och det berodde ju på dels att jag är ett jävla vidrigt monster på nätterna. Men sen också att jag tyckte ju redan att det var trångt nog. Utan barn tyckte jag att det var lite i underkant med utrymme. Och då att ha ett barn också skulle gjort att bägaren rinner över. Men det här att för grannarna som vi har varit samman i Salt om veckor, de har tänkt att han är trevlig, han är snäll, han är reko, han är white trash, men han är okej. Okay, att de nu hör, pappa, jag vill gosa med dig, drömt om mardröm. Och sen liksom hör de att jag verkligen skriker på henne. Det är fruktansvärt. Och sen så blev det att jag liksom, att jag pussade och gosade med henne och la mig. Alltså hon fick ju inte ligga i sängen för jag tyckte det fortfarande var för trångt, utan jag liksom tröstade lite och pussade. Sen la jag mig och då var det som att jag kände sån jävla självhat som du också. Hur kan man låta så mot sitt barn?
Ja,
jag mådde jättedåligt. Också när jag vaknade, och när jag vaknade nästa dag, när jag hälsade på den närmaste grannen, så sa jag så här, god morgon. Och hon bara, god morgon. Sa hon. Alltså, som hon sa med ett konstigt tonfall, som för att säga att jag har helt ny och jävligt mörk bild av dig. Hur fan vad obehaglig det är. Så det var ju speciellt. Men om hon lyssnar på det här så är det så att det här är en följetong i podden, att jag är ganska snäll och trevlig mot mina barn. Men om hon håller på att tjafsa mig på nätterna, då förvandlar det sig till ett monster tyvärr. Och jag blev väldigt arg för att jag inte lyckades få någon att kissa innan de gick och la sig.
Jag sa ju till Manne, alltså det går inte att säga det här ens. Eller det är klart det går att säga. Att det var så här med, han var ju inte speciellt gnällig, men med hans mått mätt i första dagen, utan liksom, men att det var att jag sa så här, det blir inget Åre, det kan du glömma. Du kan gå och lämna din utrustning nu. Vi åker härifrån. Vi ska aldrig mer åka skidor. Du kan sitta inne och spela Fortnite resten av ditt liv och se det, liksom, åren bara flyga förbi.
Ja, det är jävligt hårt.
Ja. Ja, det är bara onödigt. Det var där någonstans som Lee sa att jag fick bara skärpa mig och vara lite vuxen.
Ja.
Man ska inte lämna sin lägenhet. Man ska sitta inne bara. Det är det man ska göra.
Nej,
man ska inte utsätta
sig för någonting.
Det ska
man inte göra. Jag är otroligt glad att jag kom till Salto. Och jag är mindre glad över att grannarna hörde mig. Mm. När jag skällde på mitt barn. Som egentligen var gulligt.
Jag är glad för
tack snälla för att ni lyssnade. Ja, tack.
Hej.
Vi hörs om en vecka.
Japp, det gör vi. Hej, hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.